En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
In the supermarket you have eggs, class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
Sillypodden, en riktig kravallpodd den här torsdagen. Patrik Syk heter jag, tillbaks i en gammal programledarstol jag inte suttit i ett tag. Och det beror ju på att du är i Barcelona, Makoto.
Så är det. Och det kändes som den logistiskt enkla lösningen att jag överlåter den här programledarstolen till dig i det här sammanhanget, du som har lite bättre koll på teknik och sånt där. Så vi får väl se om ni hör underliga liksom så här spanska bakgrundsljud, så ursäkta jag det här på förhand. Men det ska nog vara lugnt, tror jag.
Ja, det är ju lite ad hoc, jag sitter ju också hemma och jobbar idag. Som man gör ibland och är därmed inte i studion. Så att det är som det är den här torsdagen och vi trummar på med det. Vi har Champions League, Makoto,
så är det,
att prata om bland annat. Vi har en ny vd, sport-vd, vad ska vi kalla honom? Han är inte sportchef, Michael Edwards, han var sportchef en gång i tiden. Nu är han tillbaka i en mer avancerad, en högre upp i hierarkin roll. Det ska vi prata lite grann också. Och såklart, rykten, övergångar. Arsenal har ju inte bara spelat Champions League, de har också lite sånt på gång. Men vi kan väl börja. Men vi kan väl börja med Arsenal då, bara för att jag nämnde dem. Vidare då, efter den här svåra matchen mot Porto som det visade sig, alltså det som allting som jag hört om det här Porto-laget, att det är inte riktigt samma Porto, det är inte riktigt samma kvalitet som de har haft tidigare år, det går lite trögare, de har inte riktigt någon stor stjärna som sticker ut. Men det här är ett Porto som är svårt att slå, Makoto. Och jävlar att de har alla redskap i verktygslådan för att vinna en match mot ett lag som är såklart mycket bättre än de själva i Arsenal.
Ja, jag är imponerad av båda lagen efter det här dubbelmötet, måste jag säga. Såklart Portos sätt att hantera Arsenal. Jag vet att jag personligen var väldigt kritisk mot Arsenals insats på bortaplan efter första mötet och kände att de fortfarande saknar någonting. Det vill säga förmågan att kunna hantera lag som inte är där för att spela fotboll. Den typen av lag som man inte möter på engelsk mark. Som stepper ihop, tar till alla fulknep som finns och försöker krypa under skinnet på dem. Där tycker jag att de lyckades motbevisa mig med allra högsta grad. Absolut, såklart de skulle kunna vunnit med mer och undvikit en straffläggning. Men sättet de hanterar den straffläggningen, den säkerheten de har. Det här var inte någon form av Arsenal som vek undan och gömde sig när det brann till som allra mest. Det här var ett Arsenal som klev fram när det betydde som allra mest. Som inte lät sig påverkas av en leende Pepe vid slantsinglingen och andra former av mentala knep som fanns. Det var en David Raya som klev fram och visade varför han har plockat in som första målvakt av Arteta. Han var ju strålande i den här straffläggningen och helt rätt på det. Och sen, alltså, sättet Bukayo Saka bara kliver in och dundrar in den tredje straffen. Sättet som Kai Havertz gör samma sak. Ja, Declan Rice, Ödegård först. Ödegård var briljant i den här matchen också. Jätteimponerad över sättet de hanterar det här. Och det här är ju ett Arsenal som då är bättre mot offensivt bättre motstånd, så att säga. Så att, ja. Väldigt spännande i fortsättningen, tycker jag.
Ja, det är det verkligen. Det var imponerande och det är ju hemskt att möta såna här lag. För att Porto gör ju bara allt. Det var samma i första mötet. Allt för att det ska inte finnas någon rytm. Det ska inte finnas något spel. Det ska vara avbrott hela tiden. Det ska göra ont. Det provocera på alla sätt. Domaren har väl fått en del kritik. Främst av Arsenal supportrar då kanske.
Ja, men mest för att vi är Leandro Trossard. Det är väl det han har gjort främst, Turpan.
Ja, de är rätt lika bara. Ja, så är det. Men det är också fascinerande att se Pepe spela fotboll 41 år gammal på det här sättet med den här energin. Och så bra han var.
Ja, alltså det var nog ganska bra för honom att komma tillbaka till Porto. Nu är det ganska många år sedan han gjorde det. Men på något sätt så tror jag att det förlängde hans karriär. För det är en klubb som han verkligen brinner för, som han kommer tillbaka till och på något sätt nu är lagpappan i. Tycker han har mognat mycket i sitt spel också. Han gör inte de här riktigt dumma grejerna på det sättet han kanske kunde göra förut heller. Och det är jätteimponerande hur han fortfarande håller och visar sin kvalitet här tycker jag. Som sagt, Porto gör det ju väldigt bra. De har ju ändå vissa offensiva hot i den otroligt skickliga Galeno, i Eva Nilsson och andra offensiva pjäser. Men Arsenals defensiv, som jag inte har nämnt hittills, den ska man ju också lyfta. De håller ihop det något enormt bra. Det är inte bara på att de håller ihop det, på att de håller nollan hemma här nu. Det är också faktum att de släpper knappt några riktigt farliga chanser. Det är otroligt svårforcerade. Och där har ju Arteta prickat rätt med att få in Jakob Kivior som vänsterback, som jag har verkligen fått ett lyft där. Ben White i sin roll som, dessutom ska vi lägga till där, Ben White som förlängde kontraktet här nu också med klubben till 2028 är presenterat och klart dessutom. Och sen såklart Saliba och Gabriel i mittlåset. Jag tycker de är, det här var ett styrkebesked från dem, även om man kanske inte ska liksom, nu undrar man varför drar man så stora slutsatser av 1-0 mot Porto. Var det inte du som satt och toksågade dem och sa att de inte var ett topplag för 3 veckor sedan? Kanske vissa undrar när jag säger det här, men jag tycker att de motbevisade väldigt mycket i sättet de hanterade den här returen.
Gjorde jag det? Du sa att de inte var ett porto, eller topplag.
Jag gjorde det, i textform.
Ja, okej. Okay. Ja, all right.
Har jag sagt det? Jag tänkte det.
Ja, det lät inte som något jag skulle säga. Hur som helst, vi har lite rykten då runt Arsenal. Du nämnde Ben White som har förlängt. Även David Raya ska ju köpas loss, såklart. Ja. Man har ju inte liksom ställt till med den här situationen för inte, som man nu har med Ramsey. Men även Tomiyasu pratas det om att man ska förlänga snart här.
Ja, tillbaka i träning nu också och är ju en spelare som Arteta tror mycket på, även om de har haft en del skadeproblem. Så Arsenal är nog ganska nöjda med den trupp de har till förfogande för tillfället, det är väl känslan. Sen, ja, eviga snacket, ska de värva en striker eller inte? Det kommer lite lösa rykten om att Viktor Gyökeres var högst på listan och så vidare nu också, som man såg flimta förbi. Men där ska vi nog ta med en nypa salt fram till det kommer mer konkreta, trovärdiga källor som rapporterar om att Arsenal verkligen ska vara i den matchen. Det skulle ju kosta ganska mycket också. Och de har inte jättemycket pengar att röra sig med. Åtminstone inte här och nu, med tanke på hur mycket de spenderade förra sommaren. Och det var ju spelare de spenderade på som ska vara bärande. Nu har vi börjat se Kai Havertz. Den kvaliteten han har och hur viktig han har blivit med viktiga mål som han gör och allt annat. Kanske inte i den rollen många förväntar sig att han skulle gå in och ersätta Xhaka. Men likväl så har han ju levererat och börjat göra sig förtjänt av prislappen så att säga. Men annars så för Arsenals del såklart att man vill förlänga med de här spelarna vi har nämnt. Det är ju ingen snack om saken tycker jag.
Straffläggning blev det också igår då mellan Atletico Madrid och Inter. Inter som ju har en fantastisk säsong så här långt, men längre än så här blev det inte i Champions League. Det måste de gräma sig för efter att ha haft kontroll över det här, kändes som.
Ja, förvånad. På tal om ett lag som jag för 3 veckor sedan tokhyllade istället, som kanske inte visade sig på sin rätta sida den här gången. Det var ju Inter som verkligen vek ner sig i den här straffläggningen också. Ganska förvånad över sättet de, ja, verkligen inte hade nerverna på rätt plats. Nu har de ju haft väldigt mycket fokus på Serie A och vunnit extremt många matcher i rad. Sen är det ju kanske framförallt det här ett otroligt styrkebesked av Atletico de Madrid, som gick in i den här matchen med en helt annan formrad. Och det var ju en bedrövlig formrad. De har sett katastrofala ut de senaste veckorna. Men de på något sätt ändå räddar säsongen här och visar på något sätt att de fortfarande är att räkna med. Tycker de sköter också straffarna såklart. Alla straffläggningar är som ett lotto, men det är också ett väldigt stort mentalt spel. Och där vinner ju Atletico klart den här matchen. Och så de skulle ju kunna ha gjort fler mål också. De skapar hur mycket som helst. Otroligt böljande, rolig match att titta på för övrigt också. Inter, absolut, såklart de grämer sig, men för dem så är ju ändå att ta den där scudetton kanske det största fokuset den här säsongen.
Och den... Ja, det enda jag känner där är att den där scudetton har de ju typ redan säkrat.
Ja, alltså de har väl säkrat lika mycket
nu,
som Napoli gjorde.
Ja, nu kommer ju Babylon att höra av sig och med någon slags digital strypning här när som helst när jag säger det här. Men jag menar, man har 16 poäng ner till Milan nu. Det är 10 matcher kvar att spela. Jag tror att man hade kunnat vinna den här scudetton lite med autopiloten i och göra en riktig charge i Champions League också.
Absolut.
Man var i final förra året. Ja, jag vet inte.
Såklart, det är en jätteräkning för dem. Mm, men det är ju framförallt i... Här är det snarare Atletico de Madrid på hemmaplan som är ett väldigt svårslaget lag. Och visar att de fortfarande är det trots att det har varit otroligt svajig ligaform på dem på sista tiden. Där vi har nu är ju dock några helt makalösa kvartsfinaler framför oss oavsett egentligen hur lotten går. Sen finns det ju en anledning för andra lag i Italien att gräma sig över Inters misslyckande här, för att det var inte det bästa som kunde hända för deras koefficientpoäng att alla italienska lag rök i åttondelsfinalerna i Champions League nu. Nu har de ju ett gäng kvar som lär gå vidare i de andra turneringarna som värderas lika mycket när det kommer till det här vem som ska få en femte plats till det nya Champions League-formatet. Så att Italien lär få en ändå. I och med att Roma lär ju gå vidare mot Brighton med 4-0-ledning och så vidare, och de lär få en koefficient som kommer räcka för det, eller ett så snittpoäng. Men för Premier Leagues del så var det såklart positivt att det blev Atletico och inte Inter som gick vidare här, om man tittar på den kampen.
Så är det ju. Där konkurrerar man ju i allra högsta grad då med Serie A om den platsen.
Det finns ju en liksom nackdel i den där uträkningen, att den räknar ju verkligen snitt koefficientpoängen som lagen som är ute i Europa har samlat in. Och den räknar ju då in alla lag som varit ute i Europa. Spanien faller ju på att Osasuna röker kvalet i Conference League. Det är inte bra för den koefficienten, för då där snitt kommer räknas in i snittet. Att Manchester United och Newcastle ramlade ur utan att fortsätta spela Europa från Champions League, det var inte heller bra för snittet, för deras resultat kommer också räknas in i det här. Så det är någon sorts kollektiv insats i alla turneringar som avgör det här, där Champions League, Europa League och Conference League värderas lika högt. Så att det blir väldigt intressant att se vad som händer ikväll egentligen i liksom Europa League. Liverpool har ett jättestort ansvar för att typ få med Tottenham, Aston Villa eller United vidare som femma. Faktiskt.
Ja. Det tror jag kanske inte är huvudfokus just ikväll.
Huvudfokus att ingen får bli skadad ikväll väl med 5-1-ledning, ja, eller?
Precis, det är väl att bara se om vi får några nya namn igen här då. för att alla ska liksom lindas in i bomull här. För även Napoli åkte ut, på tal om koefficienten då, i sitt möte med Barcelona. 17-årige Pau, hur säger man då?
Kubarsi.
Ja, det är fantastiskt.
Ja, alltså vilken match han gör och vilket genombrott. Plötsligt dyker alltid bara upp någon från La Masia senaste tiden.
Alltså det är ju alltid, alltså det är ju så här, man är ju så van vid det på något sätt. Att det, ja, men det dyker upp någon ny 17-åring som bara är världsklass liksom, från ingenstans.
Ja, och problemet är att de dyker upp i ett dysfunktionellt Barcelona så gör att de blir direkta nyckelspelare när de är 16-17.
Ja,
vilket gör att precis, de spelar 50 matcher sin första seniorsäsong och sen blir slitna. Som vi har sett exempel på.
Ja, verkligen. Jag menar, kolla på, jag menar, alltså, Pedri och Gavi som har kommit fram de senaste åren. Inga liksom gamla spelare direkt, men rätt slitna i sina kroppar, om man säger så.
Alltså Gavi, det är ju en, liksom en annan form av skada på något sätt.
Och det är ju för sig.
Svår, och såklart att det är väldigt svårt att dra samman där. I Pedri är väl kanske, alltså, det bästa, höll jag på att säga, exemplet, eller det värsta exemplet snarare, som i sin debutsäsong alltså spelar 72 matcher. Och då räknar vi in då liga, cup, Champions League och sen då EM och OS. Och sen har han haft muskelskador konstant sen dess. Och han hade väl något halvår där förra säsongen när han ju var fenomenal när han fick vara skadefri. Och det var ju därför Barcelona kunde vinna ligan i slutändan förra säsongen. För att de fick ha Pedri skadefri. Men nu är det muskelskada efter muskelskada efter muskelskada. Och det är hamstringen, det är... Jättesorgligt, ja. Faktiskt. Och där har man ju ändå lärt sig något i Barcelona, att Lamine Yamal har man ju varit lite mer försiktig med. För snarare än Pau Kubarsi så är det ju Lamine Yamal det pratas mest om, av förklarliga skäl.
Förstås.
Och helt avgörande för deras offensiva spel också dessutom, har han ju varit. Och sen Kubarsi som också klivit fram, de är ju lika gamla. Och ja, spela till sig en startplats i det där mittlåset, och det är ju otroligt imponerande. Och det ger ju Barcelona en möjlighet att, ja, men till exempel casha in på Jules Koundé eller någonting här nu i ett sommarfönster, få in lite pengar och på så sätt hjälpa till att ekonomin funkar. Men ja, det är 17-åringarna som, första gången någonsin som två 17-åringar startar en utslagsmatch i Champions League för samma lag.
Ja, och Lamine Yamal är 17 år, eller hur?
Han är till och med väl 16 fortfarande bara, han har inte fyllt 17 än. Det kom otroligt underliga uppgifter från obekräftade håll på sociala medier här om att någon hade gjort uträkningar att Lamine Yamal egentligen var 20. Och hade då refererat till en bild på när han spelar som 10-åring, där han spelar i en Barca-tröja från ett, jag tror det var från 2015, och sen gjort matematik i det här, men då måste ju det här vara fake. Jo, man kan, alltså bara för att ha en tröja som är gjord 2015 betyder inte att du är i år 2015. Så hela liksom, den matematiken har ju kraschat, och det har ju slutat med istället att så här, i Madridpressen så har man ju absolut tagit fasta på det här och liksom börjat försöka skapa oreda. Barcelona-fansen har snarare svarat med humor istället här, och det har dykt upp så otroligt många roliga bilder och memes. Jag såg någon bild på Lamine Yamal som spelade fotboll i första VM:et 1930 och annat som de har klippt in i svartvitt och sånt. Lamine Yamal 19 på första VM:et 1930. Otroligt mycket roliga. Vad var det? Någon bild på Johan Cruyff tillsammans med några andra Barcelona-ikoner. Det stod också så här, Pau Cubarsi och Lamine Yamal, 19 år liksom, spelar för på 70-talet. Ah, är väldigt roligt. Men nej, han är 16 år. Det är snälla.
Ja. Ja, han är född samma år som jag började på journalisthögskolan. Så är det med det.
Jag vet inte vad det säger om vad riktigt. Men.
Nej, jag var ju ingen junior när jag började där heller. Då var jag redan 26 år gammal. Men, så vi skiter i det. Vi går vidare till Dortmund som gjorde det de skulle då mot PSV. Jadon Sancho spelar fotboll igen och vinner fotbollsmatcher igen.
Och gör mål i Champions League. Mm. Det hade han inte fått göra om han hade varit kvar i Manchester United i resten av säsongen. Och det är såklart, Dortmund ska väl ha någon form av plan hur de ska kunna behålla honom. Pratas om allting om att förlänga lånet till att försöka förhandla fram någon swap deal med United. Men ja, såklart att Jadon Sancho, det här behövde han ju. Få komma tillbaka till Dortmund, hitta sig själv igen på något sätt och sen också målskytt i Champions League i en åttondelsfinal och högst bidragande till att Dortmund då går vidare från det här dubbelmötet med PSV Eindhoven. Kul att se, tycker jag. Och ja, han kan ju inte återvända till Manchester United oavsett vad. Alltså han kan inte vilja sätta sin fot där igen, så där får de ju bara hitta en lösning på något sätt i sommar.
Ja, nej, han är väl ett av de här tydligaste exemplen på hur en spelare med stor potential men lite svajig, vad ska vi säga, person. Helt enkelt inte den miljön i Manchester United har varit rätt för. Så kan man väl utan att överdriva säga.
Det är väl ganska många spelare som den ekvationen gäller för i och för sig. Och det är väl någon
anledning. Jo, men det är så. Men det känns som att Jadon Sancho är på något sätt själva urtypen där.
Ja, absolut.
Faktiskt, så att men det verkar som att han mår mycket bättre i Dortmund och trivs bättre och levererar ju också bättre.
Mycket bättre.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det var Champions League-matcherna det. Ikväll är det Europa League. Där ska Liverpool spela, och man gör det efter att i veckan har presenterat Michael Edwards, den gamla sportchefen då, tillbaka in i organisationen. In i FSG den här gången på ett annat sätt. Han blir CEO of Football Operations. Han blir sportchefens chef. Och det var väl det kravet han hade för att komma tillbaks. Han har ju haft en hel del sportchefserbjudanden sedan han lämnade Liverpool. Bland annat Chelsea och Manchester United har varit där och erbjudit honom sportchefsrollen.
Lösa Real Madrid-rykten också. Det hade varit något.
Lösa Real Madrid-rykten hade funnits också. Och det är ju inte så konstigt. Han var ju otroligt framgångsrik i Liverpool och har ju en speciell metodik som han jobbar efter. Och det är ju det att han har under de här åren då byggt ett företag som ska hjälpa fotbollsklubbar med just scouting, med hur man egentligen inte att använda datadriven scoutingverksamhet och utvärdera vilka spelare man ska satsa på, för det gör alla, men att göra det på rätt sätt. Han har ju en metod och en erfarenhet och då byggt ett företag runt det som han egentligen var mest sugen från vad man förstått. Han ville kanske inte tillbaka in att representera en klubb, utan han ville satsa på det här företaget. Då sa FSG, du får vad du vill. Nu lämnar Jürgen Klopp. Vi måste ha in någon som vi känner, som vi litar på, som är en garant för att det här blir bra. Att det finns någonting att hänga hatten på. Om nästa tränare inte funkar, om nästa säsong inte blir bra. Det måste finnas någonting som vi litar på kommer funka långsiktigt. Och det är ju Michael Edwards som de har haft ett långt samarbete med innan. Och en del i den här överenskommelsen som han själv då ska ha haft som krav och som man verkligen kan tycka lite vad man vill om, det var ju att Liverpool i samband med det här ska köpa en mindre klubb, eller att FSG ska göra det, helt enkelt börja bli ett multiklubbsägande företag.
Det här lär ju inte gå hem på Merseyside, eller?
Nej, det gör ju inte det. Jag tror många är glada över att ha tillbaks Michael Edwards. Han har ju jobbat där länge. Han jobbade ju länge för Liverpool. Han var ju där flera år före Klopp kom. Jobbade under Brendan Rodgers och var ju den som utvecklade den sportsliga analysdelen. Han har ju också varit dataanalytiker på Tottenham för Tottenham tidigare också. Så han är ju väldigt, väldigt skicklig på det och har och ska ju enligt då alla uppgifter vara en otroligt liksom intelligent, genomtänkt, långsiktig, strategisk, liksom fotbollstänkare, verkligen med sitt datadrivna sätt att se på framförallt då scoutingverksamhet och hur man bygger trupp och så vidare. Men att kliva in, och det är ju väldigt många, jag menar, vi ser ju Brighton till exempel äger väl någon klubb i, alltså Tony Bloom äger någon klubb i Belgien, va?
Saint-Gilloa tänker du på, att de skickar alla spelare?
Ja, det är Saint-Gilloa som de äger. Jag menar, det här är, och det här är ju en sak som i alla fall i min värld är väldigt negativ för fotbollen, för den europeiska fotbollen, att man cementerar en hierarki, man gör vissa klubbar till liksom feederklubbar, man tar autonomitet ifrån de klubbarna att fatta egna beslut. Kanske ibland för beslut som går ut över deras sportsliga framgång och deras supportrar. Jag tycker det här är ganska problematiskt. Jag tycker hela den här strukturen med multiklubbsägande är skadlig för fotbollen, och det är någonting som jag som Liverpool-supporter gärna hade sett att den klubben jag supportar inte hade sysslat med, men nu verkar det ju bli så. Och det verkar ju vara så att det är Michael Edwards liksom strategi framöver i att Liverpool då ska ha en sån klubb som man har ett ägandeskap över och som man kan då använda på samma sätt som andra klubbar med samma struktur gör.
Ja, men såklart. Det är ju såklart det har varit en fördel för Manchester City att ha Trois. Såklart det har varit en fördel för Chelsea, även om vi inte har sett skymtar av den än, kanske att ha Strasbourg. Nu har det ju börjat knorras ganska rejält i Strasbourg angående just det här. Kan för övrigt rekommendera kollega Simon Banks välskrivna reportage från Strasbourg om just det här med flerklubbsägarskap och hur det påverkar den klubben som då är längre ner i den här skalan som Strasbourg är. Och där har det ju varit öppna protester. Där hade man var det Ultrasgruppen där som publicerade ett öppet brev där man på ett ganska snyggt sätt också ändå frågade, ja, nu har ni sålt av varenda etablerad spelare vi har under januarifönstret, sålde Mats Sells till Nottingham Forest liksom sista timmarna av fönstret och tar in också någon ersättare som är väldigt ung. Det här är mer eller mindre nu 21-verksamhet, vi är inte dumma i huvudet, och då undrar vi, vad vill ni egentligen med Strasbourg som klubb? Och ställde den raka frågan. Och alla kan ju se, jo, de vill att det här ska vara en liksom feeder club till Chelsea. För att Chelsea ska ha så bra möjligheter som möjligt att gå långt och vinna titlar och så vidare. Det finns inget intresse av att Strasbourg som klubb ska nå några framgångar överhuvudtaget. De ska vara någon sorts liksom bara B-lag som de kan skeppa spelare till. Och det är väldigt sorgligt att en klubb med en egen historia och egna supportrar i en egen stad och allting ska överlåtas till något sånt. Och det är ett extremt stort problem. Men tyvärr också en del av den fotbollsutveckling som vi har idag. Och jag förvånar mig inte att Liverpool, som ändå har en sån ambition, i alla fall från ägarhåll, att bli liksom så stora och bli en stormakt globala, att de överväger just det här. Men samtidigt, vi har varit inne på det förut, och det vet du om någon, tycker att det är inte lätt att göra det i en stad som Liverpool. Att försöka göra dem till global mark, liksom globalt projekt och fortfarande behålla stommen som kanske går att göra i vissa andra klubbar.
Jag har sett båda sidor av det här i supporterleden runt Liverpool. Men den generella bilden är väl att man är ganska negativt inställda till det här. Jag menar, det är klart att det är någonting som är positivt för klubben Liverpool på kort sikt, men det är negativt för fotbollen. Och då går det inte riktigt att ställa sig bakom, tycker jag. För att någonstans så är vi alla skyldiga fotbollen på något sätt, i första hand. Det är fotbollen som för oss alla samman och som har ligget i grunden för allting det vi pratar om. Det är allting som blir negativt för fotbollen, och det är så väldigt mycket saker som är negativa för fotbollen just nu. Det är så väldigt, det kommer, alltså attackerna kommer från så många håll. De kommer från förbunden, de kommer från FIFA, UEFA, de kommer från Saudi, de kommer från storklubbsägare, de kommer från Premier League, de kommer från alla håll, och de kommer från många av de här stora klubbarna som ägs av företag med vinstintressen i första hand. Och nej, men det är tråkigt att se. Och sen så i övrigt då, Michael Edwards, jag tror att det är en, precis som jag tror de flesta känner, det här är en väldigt smart värvning. Klopp fick frågor om det inför Europa League-matchen, han sa också det här var liksom en perfekt tillsättning, de har en bra relation sedan tidigare. Det har ju varit lite rykten om att det blev lite fnurr på tråden, säger man så. Det knorrades lite mellan Klopp och Michael Edwards, och så var det ju säkert. Det var väl en maktkamp där till slut som Klopp vann, därför att Klopp är Klopp liksom, och det här var hans lag i början, och det har ju varit framgångsrikt ändå sen Michael Edwards slutade. Men det var väl helt enkelt det att förr eller senare... Klopp kom ju in mer som en, visst han var manager, men precis som i liksom en tysk anda så var han ju kanske head coach snarare än han var en Sir Alex Ferguson typ manager som gjorde allt. Det var någonting han blev under de här åren i Liverpool, och han tog mer och mer ansvar. Och då kände väl Michael Edwards att ja, okej, om du ska bli den personen, då kanske det inte finns någon riktig plats för mig, för jag ser nog också att jag vill ta mer ansvar. Jag vill få ansvaret att utveckla en hel fotbolls verksamhet, och det kommer han ju få nu då, och det blir också intressant. Nu väntar vi ju bara på att Richard Hughes som ju har lämnat Bournemouth nyligen och som ju är en nära vän till Michael Edwards, som har förstått det, att det är han som kommer då komma in och bli den nya sportchefen, som kommer jobba för Michael Edwards, kommer jobba för klubben. Och då är ju frågan vad nästa manager får för titel. De flesta hoppas ju på att det ska bli Xabi Alonso. Kommer han vara manager eller kommer han vara head coach? Vad tror du, Makoto, om det blir han?
Ja, det är en väldigt, väldigt bra fråga. Exakt. Det är ju, alltså, ju fler kockar, desto sämre soppa, brukar man ju säga, liksom, om det är många som ska. Men de flesta klubbar jobbar ju på det sättet, de har flera människor som är inblandade. Såklart att Xabi Alonso, om det nu blir han, kommer att ha någonting att säga till om angående värvningar. Han kommer ju liksom inte bara sitta där och bara få acceptera allt som dyker upp. Han kommer ju ha någonting att säga till om. Det är väldigt svårt att se att en klubb ska fungera om det inte är på det sättet. Det är bara att titta på exempel Arsenals upplägg, där de har Arteta och Edu som jobbar supernära varandra och liksom har full förståelse för varandra. Och det har ju funkat väldigt, väldigt bra för dem. Jag tycker det är liksom ett prima exempel på en väg man vill gå, där du verkligen har från hela toppen ner till liksom tränare och spelare ser upp, så här finns en stringens och en förståelse och liksom en respekt för varandra. Och det är väl det som många klubbar eftersträvar. Det är väl det som Manchester United vill hitta nu när de får in liksom en ny delägare och in i oss här då. På tal om flerklubbsägarskap, om jag var Nice-supporter hade jag varit något orolig över framtiden för den klubben. Det ska bli väldigt spännande att följa deras transferfönster framöver. Men ja, jag tror väl såklart de kommer ha någonting att säga till om. Sen är väl frågan om det blir just Xabi Alonso. Det är ju varje dag olika bud om det är han eller om Bayern är närmast eller om Liverpool är närmast eller om man är närmast stannar kvar i Bayer Leverkusen. Om man nu skulle vinna en trippel med Bayer Leverkusen, vinna Bundesliga, DFB-pokal. Där, de faktiskt, där kan vi i och för sig nämna en liten sidospår. Att tyska kuppens semifinaler är alltså Bayer Leverkusen plus tre lag från nedre, alltså lägre divisioner. Helt otroligt. Två andra divisionslag och plus Saarbrücken från tredje divisionen. Så Bayer Leverkusen är ganska öppen gata där om de gör det de ska. Till kuppbucklan, ligan, ja där har de ju ett avstånd till Bayern München. Och sen Conference League har de ju alla möjligheter att gå hela vägen i också. Och en trippel, då är det svårt att överträffa det säsongen efter. Då kanske han faktiskt drar ändå och känner att han har gjort sitt där. Men vem vet?
Ja, precis. Nej, det är, vi får se vad som händer helt enkelt. Det finns ju andra alternativ också. Jag är ju, tycker att den här portugisen...
Sergio Conceição, han som...
Nej.
Ruben Amorim gissar jag på att du tänker på.
Amorim, ja, precis. Men lite det jag känner är att det som Klopp har byggt under den här säsongen är ett väldigt välfungerande lag med mycket unga spelare på väg upp. Det är spelare som känner sina roller. Det är också med flera som ganska tunga stjärnor med kontrakt som är färdiga. Det är klart att vi går in på sista året för Salah, Van Dijk och Trent. Trent kommer nog förlänga, men det finns ju andra som Jota, som McAllister och så vidare. Kanske behöver man bara någon som är lite vibes. Kanske behöver man vibes som kommer in och så får det här liksom, den här maskinen fortsätta rulla ett tag till. Är det en Carlo Ancelotti Liverpool behöver egentligen? En Zinedine Zidane. Någon som inte kommer in och ska peta för mycket taktiskt utan låta det här laget fortsätta på den inslagna vägen, jag vet inte. Den känslan har jag
ibland. Det är jättesvårt att sätta. Alltså, jag tror att Xabi Alonso har klippt och skuren på alla sätt och vis, har jag sagt förut. Men om man bortser från det så är det så otroligt svårt att sätta fingret på vem som faktiskt skulle passa bäst. Vad de ska ha för typ. De Cherby, jag är skeptisk. Kan han vinna staden Liverpool? Jag vet inte. Det kanske han kan.
Nej, det tror jag inte.
Ja, sen kan man ifrågasätta, är han en vinnare nog? Jag vet inte. Den som hade varit perfekt på något sätt, har redan ett jobb som han trivs väldigt bra med. Och som han absolut inte kommer lämna för någonting. Och han heter Ange Postecoglou. Som jag tror...
Liverpool-supporten.
Han hade ju faktiskt kunnat på något sätt vara en profil som hade passat väldigt bra för klubben. Men det finns inte på kartan. Såklart inte han kommer lämna Tottenham. Man ska köra vidare där. Är de här tyska namnen som pratas om rätt? Jag tror inte kanske det är dem. Är Ruben Amorim rätt person? Jag vet inte, han är absolut en tränare som är redo att ta nästa kliv tycker jag. Det har varit väldigt spännande att se vad han kan göra när han tar nästa kliv. För det är en otroligt kompetent tränare. Men kommer han...
Han verkar vara... Ja. Det som jag gillar med honom är att han verkar också vara en väldigt skicklig kommunikatör. Mm. Det vet vi väl inte riktigt. Alltså, jag älskar Xabi Alonso som min bror. Men... Ja, kanske inte riktigt. Men han är ju en helt annan profil än Jürgen Klopp. Alltså Xabi är ju fenomenal i sin kommunikation också. Han är en sån där typ som alltid säger rätt saker. Han är nästan för perfekt emellanåt i hur han liksom för sig och hur han ser ut och det han säger och så vidare. Och det uppskattar man ju. Han är ju sensationellt kompetent liksom. Men det finns någonting... där skiljer han sig verkligen från Klopp, som ju är liksom yvig och kantig och försäger sig hela tiden och säger dumheter, får be om ursäkt och så här saker. Jo, så är det hela tiden.
Det är det, jag tror att det är farlig väg att gå att bara försöka leta efter samma profil för en sämre variant.
Ja, absolut. Absolut. Moyes, ja, men det tror inte jag heller.
United, typ.
Ja, nej, men det tror inte jag heller på. Men där, ja, vi får se. Jag tror det är viktigt att den gruppen som finns i laget nu, att den får fortsätta vara så intakt som möjligt och jobba på samma sätt ungefär.
Du tror inte Sarri kommer... annars då?
Nej, precis. Jag skulle precis komma till Sarri och Benitez. Gamla Liverpool-hjälten Benitez då, som fått sparken från Celta. Och Sarri som har valt att lämna Lazio. Två gamla stötar som nu är ute på Arbetsförmedlingen igen och letar nytt jobb.
Ja, som att inte träna karusellen var rörig nog, kan man väl lugnt konstatera. Alltså, Sarri var ju en chock. Det såg man inte komma att han bara skulle bestämma sig för att checka ut från Lazio. Något skeptisk till den som väl uppges är och nu var huvudkandidat att ta över. För jag har inte mycket pejl på Miroslav Kloses tränarkompetens. Men, och det känns inte, det är inte som att de har liksom Daniele De Rossi tillgänglig att slänga in som ett visst annat romlag fick för sig att göra. Vilket var en väldigt bra lösning för dem när de hade ett annat chockbesked där José Mourinho fick sparken, vilket ingen såg framför sig där och då. Och Sarri är lite samma sak, så de hamnar lite i väldigt konstig sits här nu, Lazio. När de åkte ur Champions League, de har inte gått bra i ligan, det funkar inte spelmässigt. Såklart, det hade varit mindre förvånad om Sarri hade fått sparken för att det har gått för dåligt. Men nej, det är väldigt överraskande. Vi får se hur de löser det. Celta Vigo, att de gör sig av med Benitez, det har inte funkat helt enkelt. De gör för dåliga resultat. Tråkigt dock givetvis för våra svenskar där. Viljot Svedberg har fått ganska stort förtroende från Rafa Benitez och verkligen fått ett uppsving i Celta. Carl Starfelt har varit liksom självskriven inne i mittlåset där också för Benitez. Vi hoppas för deras skull att det blir ett bra tränare som ersätter som kan förvalta den svenska kvalitet som finns i Celtas trupp. Får man hoppas.
Ja.
Du vill inte ha tillbaka Benitez då?
Nej. Nej, alltså jag uppskattar verkligen Benitez, men nej. Där har vi redan varit.
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Lite spelare som det också ryktats om. Manchester United ska väl eventuellt också då vara ute efter en tränare vad det lider. Vi vet väl inte hur det blir med Ten Hag.
Det blir svårt att veta.
De vet väl inte själva heller. Alltså, de har nog inte fattat något slutgiltigt beslut kring hans framtid.
Hade
heller,
inte varit oerhört Manchester United att göra sig av med Ten Hag efter alla intressanta namn redan är tagna?
Jo. Sen har väl Tuchel varit ute och sagt att han vill till Manchester United.
Mm. Han vill till Premier League att, igen. Men där ska vi inte stänga Chelsea-dörren heller.
Nej, alltså Pochettino sitter väl på inget sätt säker heller.
Nej, alltså jag tycker nästan Pochettino sitter nästan lösare än vad Ten Hag gör. Men jag vet, alltså det är så svårt. Jag nästan räknar med att båda de där två klubbarna riskerar att byta tränare beroende på hur den här våren går. Så det är väl känslan i alla fall. Och sen hur det där pusslet läggs då. Jag tror att Tuchel är väl mer intresserad av att ta över ett United med nya ägare och lite framåtanda än att gå tillbaka till Chelsea och börja om på ruta noll där. Men med liksom mindre transferbudget, betydligt mycket yngre trupp och väldigt mycket längre kontrakt på spelarna har till förfogande. Så att vi får se hur det här pusslet landar. Det ska ju läggas i alla fall, och vissa bitar börjar väl läggas sakta men säkert. Är väl värt att nämna det också, att de som kanske verkar längst komna i det här är ju Barcelona, sjukt nog. För de, enligt och ganska trovärdiga uppgifter i Barcelona, så är det ju ändå så att de vill ju ha klart med ny tränare innan månadsskiftet. Att de har ju redan börjat ha möten. Hansi Flick verkar väl vara huvudkandidat. De har ju faktiskt träffat Pini Zahavi då, agenten där, som Flick nyligen anställde för att lösa en Barca-flytt. Så att den, om de löser Hansi Flick, som ju inte skulle kosta någonting, och köpa loss från någon klubb eller någonting heller och få det klart, och han kan börja fundera över truppen, då kan det bli ganska bra. Jag tycker det är en ganska rimlig lösning för deras del. Då kan vi ju stryka dem ur ekvationen. Men sen är det ju ganska många andra klubbar som det ska roteras tränare i. Så att vi får se.
Det får man säga. Tillbaka till Manchester United. De är också intresserade av lite spelare. Bland annat en duo då från Everton. Det är ju en vältrampad stig däremellan de två klubbarna. Ibland så blir det väldigt bra när man värvar från Everton. Jag tänker på Wayne Rooney till exempel. Brantwaite och Onana är det ju två av utropstecknen från... Framförallt Brantwaite är ett stort utropstecken från den här säsongen. Jag har ju gjort en kanonsäsong där i mitt försvaret. Jag är väl inte helt färdig. Oklart vad han skulle kosta. Everton har ju stora ekonomiska bekymmer, det är ju välkänt. Menar, man sitter och väntar på eventuellt en andra poängstraff här för misskött ekonomi. Onana, samma sak där egentligen, oslipad men otrolig potential ju såklart i honom.
Ja, men Brantwaite, ung landslagsaktuell mittback som fått sitt stora genombrott här. Han har ju kopplats United förut. Jag förstår varför de är intresserade. Det är ju inga konstigheter. Jag förstår varför de är intresserade av Onana också.
Det förstår jag också.
För han har egenskaper som inte det där mittfältet riktigt har och skulle må bra av. Om de går att lösa så är det ju helt förståeliga värvningar för Uniteds del. Och det har ju rapporterats om båda förut också. Det lär vara en följetong vi får följa här under våren och sommaren, kan jag tänka mig. United kommer ju värva, men frågan är liksom exakt vad och vilken profil de går för. Och Brantwaite eller Onana eller både och hade inte förvånat mig i alla fall, om vi säger så.
Nej, Onana är ju sådär, han har ju en X-faktor på något sätt. Alltså jag har tänkt på matcher där han inte har startat men bytts in. Då får man ju direkt känslan av att nu kan det hända något. För det händer grejer runt Onana. Och det är alltid spännande med den typen av spelare, tycker jag.
Det gäller väl i och för sig även den Onana de redan har, att man inte riktigt vet vad man kommer få varje gång. Ja, målet. Ibland så är han liksom världens bästa målvakt och ibland så gör han ju jättemissar. Det har väl så det har varit, och ibland så blir han petad i det kamerunska landslaget för att han kommer dit sent i privatjet, som fallet var under AFCON. Där händer det saker också kring André Onana, det får man ändå säga.
Ja, det gör det. Till Real Madrid. Ska vi få ett år till med Luka Modric, eller?
Jag hade väl inte förvånat om han skulle skriva på ännu ett år. Alltså, han verkar ju hålla fortfarande än. När man tror att han börjar liksom fasas ut, så dyker han upp igen och gör något viktigt mål eller något annat briljant. Så att alla de här, det är ju många spelare. Madrid har ju den filosofin att de skriver bara ett års avtal med vissa äldre spelare. Och det är få klubbar där spelarna själva accepterar det, som gör att de faktiskt kan behålla spelarna. Men samtidigt då, det ger ju sina tapp också, som till exempel när Sergio Ramos lämnade. För det var ju från början just liksom kontraktslängden som var problemet. Och här så handlar det ju om att det är både då Nacho och Lucas Vázquez också, trotjänare, egenfostrade, som har utgående avtal. Känslan är väl att båda de kan få ett år förlängt om de vill. Det är väl det som är mycket. Nacho verkar bara handla om att om han vill så får han. I fallen Lucas och Luca så är det väl ingenting liksom erbjudet än, om man ska tro det som har rapporterats. Men vi får väl se. Jag tror nog att det är väldigt stor chans att alla de tre stannar i klubben även en säsong till. Är väl känslan just nu.
Hörru du Makoto, det var faktiskt allt vi hade. Ska vi slänga in någon fråga kanske? Jag vet inte om vi hann få in någon.
Ja.
Det är lite...
Vi kan väl slänga in Alex... också de här uppgifterna här om att Barca börjar titta på värvningar till sommaren också. På en viss Mason Greenwood.
Ja, precis. Just det. Det har det pratats om ett tag. Det är väl som det är med Mason Greenwood. Delade uppfattningar runt den spelaren. Och jag vet att det finns Barcelona-supportrar som absolut inte vill se honom i klubben. Medan andra tycker att, vad fan, han är en fotbollsspelare. Han är inte dömd för något. Och så vidare. För han har gjort det väldigt bra i Spanien, så är det ju.
Ja, sen om vi bortser i och för sig från den ganska viktiga aspekten i det hela, om personen Mason Greenwood, så kan man ju i och för sig ifrågasätta en sån värvning även sportsligt, skulle jag säga, i läget Barcelona är. Jag tror inte det har varit jättemånga som hade jublat om de hade tackat ja till det här påstådda 2-miljarders budet på Lamine Yamal och ersatt med Mason Greenwood, till exempel. Nu kommer de nog inte tacka ja till det här 2-miljarders budet på Lamine Yamal ändå, som det sägs att PSG är intresserade av att lägga, men ja. Vi får väl se, de ska i alla fall ha honom på sin radar, rapporterat från spanska håll.
Mm. Vi kan väl slänga in en fråga från Alex Westman. Han vill att vi ska prata lite mer om Ben White. Sjukt underskattad spelare och nytt kontrakt.
Han har varit väldigt bra på sista tiden.
Ja, så är det ju. Han är också en, jag gillar personen Ben White dessutom. Han är ju inte då speciellt fotbollsintresserad. Han har ju varit ute och sagt, han tittar inte på fotboll. Han jobbar med fotboll. Och för de flesta så hade det varit en stor nackdel. Kanske i ett sånt här jobb. Man hör ju om de här spelarna, men det är så här, Kylian Mbappé, han lever fotboll dygnet runt, han tittar på allt, han har koll på allt, har gjort hela livet, och att det är liksom en del av hans styrkor. Men jag tror att det för en sån spelare som Ben White kan vara en väldigt styrka att faktiskt kunna koppla ifrån det och kunna vara sig själv och vara sig själv trogen.
Ja, alla är ju olika så att säga, och Ben White har mycket andra intressen som inte rör fotboll och prioriterar andra saker på så vis på sidan av. Och det har man ju all respekt för, att han inte är intresserad av att titta på fotboll, för han är ju bra på fotboll. Även
han är väldigt bra på
han
fotboll.
Han är bra på sitt jobb i hans ögon, ja, snarare.
Exakt. Nej, men jag tycker det är en spännande karaktär och en väldigt, väldigt duktig fotbollsspelare. Fredrik Zackrisson undrar, har lirat en del J-League på senaste Football Manager och fastnat på många spelare? Nu är du Makoto, nu gäller det att kavla upp ärmarna. Ryotaro Araki, Mao Hosoi, Kuryu Matsuki och Masaya Shibayama. Min fråga är helt enkelt, hur bra är de egentligen och vilka blir nästa export till Europa?
Och här är det givetvis bara att sträcka upp händerna och säga att jag har absolut ingen som helst aning vem Ryotaro Araki, Mao Hosoi, Kuryu Matsuki och Masaya Shibayama är. Jag har faktiskt dessvärre inte hunnit, hade ändå tänkt att börja spela lite FM igen nu när J-League har lagt in, för att kanske få lite bättre koll och annat också, men nej, de är faktiskt utanför min kunskapsbas.
Ja, grejen är ju också att japanska marknaden är så otroligt väl scoutad nu av många europeiska lag, så att de bästa japanerna spelar ju i Europa. Det är bara att alla kanske inte nödvändigtvis spelar i de största klubbarna. Men det gödslas ju med japaner i varenda liga, känns
som. Alltså det är fler och fler som vågar ta steget tidigt, och det är väl för att få en viss annan typ av konkurrens än den de får i Japan, för det är ett visst typ av fotboll som spelas där. Och den tendensen märker man ju inte bara på herrsidan utan kanske mycket på damsidan också, där vi har haft väldigt många som kommit till damallsvenskan sista tiden. För att det är enligt dem en ganska snabb väg till den engelska ligan. Sen, vad heter det, så en helt irrelevant kuriosa i sammanhanget som kan vara lite rolig ändå att plocka upp angående japanska spelare är ju att Takehiro Tomiyasu tackar ju nej till att bli La Masia fostrad en gång i tiden. För att han var på en tryout med Barcelona, tackade nej för att han ville, eller det gick inte av logistiska skäl eller någonting, att han skulle flytta då till La Masia och börja spela i Barcas ungdomsakademi. Det hade kunnat bli någonting, han kanske kunde bli en ny Pau Cubarsi där annars, om saker och ting hade velat väl. Nu blev han Arsenal-spelare istället.
Ja, så är det. Hörrni, det var allt vi hann den här torsdagen. Sillypodden är tillbaka med vecka igen, och då är Makoto tillbaka på svensk mark igen, för jag hoppas.
Ja, det lär jag vara. Är du tillbaka i studion då, eller var det här bara ett litet kort inhopp från dig?
Det var nog dessvärre inte mycket mer än ett kort inhopp för den här säsongen. Så jag kanske dyker upp i något tillfälle längre fram här. Men Premier League-podden är tillbaka på måndag.
Så är det. Jag har ju fortfarande inte liksom slagit fast det. Det kan mycket väl vara dig i AI-form jag sitter och pratar med just nu.
Det vet man aldrig. Nej, det vet man
det.
Faktiskt
aldrig. Med tanke på vad du sysslar med nu för tiden.
Ja, tack alla ni som har lyssnat. Vi är tillbaka snart igen.
In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others. And some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.